Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av en av Sveriges tröttaste nischpoddar. Du lyssnar på Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Hörrni, den utlovade uppföljningen på intervjun med Anders Hansen om forskarkritiken mot hans bok Skärmhjärnan, den hängde ju lite i luften, men jag gillar inte att inte hålla löften och därför har jag sett till att styra upp det här helt enkelt. Med mig i det här samtalet som ni ska få alldeles strax har jag inte Robin Fondberg, men istället har jag psykologen och författaren Siri Helle. Många av er känner säkert till Siri tidigare. Det kommer i varje fall en lite längre presentation i intervjun med henne om en liten sekund. Men först, hörrni, så vill jag passa på att tacka alla er som kom på biopremiären av Psykos i Stockholm i fredags. Det var otroligt mysigt och en väldigt bra film dessutom. Efter min SOS-signal här för någon vecka sedan så har det dessutom fullkomligen rasat in nya patroner. Ni är snart 100 pers i den älskade lilla sekten på patreon.com/sinnessjukt. Jag känner återigen hopp om livet och sitter om nätterna och fixar med den tredje och sista delen av Margit Norell-dokumentären som bara är någon vecka bort nu. Det blir de första avsnitten av podden som alltså inte kommer att ha sänts gratis alls utan som endast går att lyssna på om man är patron på $3-nivån och uppåt. Många har också blivit patroner mest för eventens skull. Intresset är exempelvis stort inför Norellpromenaden som jag kommer att köra för max 20 pers och där jag kommer att släppa biljetter om någon vecka eller så på Patreon. Bli patron redan idag om du vill ha en chans att följa med på den unika upplevelsen där ett gäng psykiatrimuppar kommer att promenera i Margit Norells fotspår i Stockholm, guidade av den mest oerfarna sightseeing-guiden out there, nämligen jag själv då, och bland annat besöka platser som är kopplade till Da Costa-fallet, Thomas Quick och Lars Inge Svartenbrandt. Jo, en sak till innan vi rullar intervjun med den fantastiska Siri Helle. Mellan den 10 september som är Suicide Prevention Day och 10 oktober som är World Mental Health Day så kommer fonden för psykisk hälsa, The Artist Formerly Known as Psykiatrifonden som jag är ambassadör för tillsammans med bland annat Anders Hansen faktiskt. De kommer att ha en insamlingsmånad mellan de datumen för att samla in pengar till psykiatriforskning. Gå nu in och följ dem på sociala medier för mer info eller skänk en slant redan nu på psykiatrifonden.se. Okej, det var allt för mig för nu. Ta hand om er där ute nu så rullar jag intervjun med Siri Helle. Puss och kram. Hej! Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Idag ska vi äntligen göra en uppföljning på intervjun med Anders Hansen från i maj om forskarkritiken kring hans bok Skärmhjärnan, men också prata lite mer generellt om frågan om psykisk ohälsa och skärmar och skärmtid. Och jag hade ju utlovat Robin Fondberg, men nu kunde hon inte vara med, vilket dock gör att jag äntligen får chansen att ha med en annan av mina favoriter i kategorin unga, smarta, välformulerade psykologer. Välkommen säger jag till Siri Helle.
Hej, tack så mycket. Jättekul att vara med.
Ja, eller hur? Hur står det till?
Jo, men det är fint med mig. Just nu jobbar jag hemifrån för att jag har lite ont i halsen, men annars bara bra.
Mm. Skönt att höra. Du är ju som sagt psykolog, du är också författare och du har ju bland annat skrivit boken Smartare än din telefon, hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer, där du går igenom forskningsläget och kommer till, jag får man väl säga, väldigt annorlunda slutsatser än Anders i hans bok. Du har ju även kritiserat Anders Hansens bok på din blogg i en debattartikel i Aftonbladet, och så har du debatterat med honom i tv, en debatt som jag tyvärr missade, som inte gick att hitta på nätet heller. Men är det en okej sammanfattning, eller vill du lägga till eller ta bort någonting?
Nej, men det låter väl som en bra sammanfattning. Man kanske, ja, jag kan berätta också, dels så jobbar jag ju kliniskt som psykolog med KBT-behandlingar, och så har jag också varit medförfattare till en rapport för Mind som sammanställer hur ungas psykiska hälsa påverkas av digitala medier.
Just det. Ja, men det är väldigt bra att du lägger till det. Fina, fina Mind som vi båda gillar. Jag tänkte att vi skulle prata då om vad du tycker om Anders Hansens svar på mina frågor i intervjun, men också då lite generellt om vad du tycker om hans bok och alltså då mer om ämnet i stort. Först tänkte jag dock att jag skulle ge en liten recap av intervjun med Anders, som ju var för ett tag sedan, även om lyssnarna kanske har hört den precis nyligen. I alla fall så är det så att jag frågar honom där bland annat då vad han säger om att vissa anser att han har cherry-pickat, alltså valt studier som stödjer hans tes. Jag frågar också varför han inte hade någon faktagranskare till boken, lite grann om den ganska skrämmande tonen som jag tycker att han använder i boken, och som jag ska säga då att han också har hört av sig efteråt och förtydligat en del saker kring boken och skrev att bland annat då att du har emellertid en poäng i att jag borde ha strukit några av de mest alarmistiska citaten, det inser jag nu. Slutcitat. Men om vi börjar med Anders bok, Siri, vad är det som inte stämmer i den, tycker du?
Ja, det jag har pratat om tidigare i debattartikeln och sådär, det är att jag uppfattar det också som en vinklad bok. Att den tar upp många av de studier som finns på hur skärmar påverkar hälsan, men den tar i princip bara upp de här negativa studierna. För det finns ju också en massa studier som visar på positiva effekter eller som nyanserar den här bilden som man kanske brukar se i media i skärmtidsrapporteringen. Och det upplever jag att den här boken ger en ganska skev bild. För jag vet inte, alltså, om jag skulle sammanfatta, alltså, som jag uppfattar den här bokens budskap, så är det att skärmar tar väldigt mycket av vår tid idag. Många gillar att ägna sig åt mobiler och sociala medier, och det kan ha fördelar, men det stjäl tid. Det tar tid från sånt vi människor behöver för att må bra, till exempel sömn eller motion eller umgås ansikte mot ansikte. Så summan kardemumma är att ju mindre skärmtid vi har egentligen, desto bättre för vår hälsa. Mm. Jag vet inte, skulle du säga att det är...
Alltså, jag tycker absolut det. Jag tycker kanske till och med att du är lite snäll. Jag tycker att den är väldigt alarmistisk sådär.
Men ungefär det är liksom slutsatsen.
Absolut.
Ja, och det skulle jag säga, det är ungefär så som man som media brukar rapportera om skärmtid. Mm. Just att ju mindre desto bättre. Att skärmar, det är som godis. Det är liksom frestande. Man ska försöka hålla nere på konsumtionen. Mm. Jag brukar säga att man istället ska se på skärmtid som mat. Att det finns så himla många olika typer. Och till exempel då, det finns ju de här skärmaktiviteterna som kanske är som godis som man ska försöka hålla nere på. Typ, inte vet jag, spela på nätkasino eller vad det kan vara. Mm. Men sen finns det också de här grönsakerna. Och det kan vara till exempel att, inte vet jag, lära sig spela ett instrument via en tutorial eller ha videosamtal med personer man tycker om eller engagera sig i grupper på sociala medier för saker man brinner för. Och det är bra för välbefinnandet.
Mm.
Så man behöver hela tiden tänka så här, vem är det som liksom, vad har man med sig när man går in i de här digitala aktiviteterna, vad ägnar man sig åt och vad skulle man ha gjort med tiden istället?
Just det, och Anders försvar då när jag frågade honom om det här, kanske inte formulerade mig exakt så, men det var ju i princip att han tog upp exempel där han liksom, där han nämner den här typen av saker, och han liksom, han pratar ju mycket om att han har gjort nyanseringar i boken, om att det inte är säkert att skärmtid orsakar depression och ångest, att digital teknik har väldigt positiva effekter och så vidare, men alltså mitt personliga intryck av boken är att liksom proportionaliteten är väldigt skev i förhållande till vad forskningen säger, så som jag uppfattar forskningen då, ska jag väl säga. Han har uppenbarligen en annan uppfattning. Men och jag känner liksom att de här nyanseringarna kanske nämns mer liksom lite pliktskyldigt, som en slags friskrivningsklausul i förbifarten. Så jag tycker inte riktigt att hans svar i intervjun håller där. För mig känns det, när jag hör honom tala om det, som att vi har läst två olika böcker på något sätt. Vad är jag för hård, eller vad tycker du?
Nej, men jag håller helt med i där att han är ju duktig på att liksom, ta upp de här olika nyanseringarna, men att då kan det vara till exempel att han först ägnar två sidor åt att i detalj redovisa de här studierna som visar på negativa effekter och sen säger en mening, men sen finns såklart positiva effekter också.
Mm.
Och då får man ju liksom fundera, vad är det läsaren kommer ta med sig här? Eller om man redovisar då, säger så här, ja, men de här sambanden har man sett. För man har ju sett samband mellan skärmtid och till exempel sämre psykiskt mående, stress, sömnsvårigheter. Och så om man då säger en mening, men vad är hönan och ägget här? Det kan man inte säga.
Nej, exakt. Och vi ska återkomma till det alldeles om en sekund, tänker jag. För det tycker jag att du, där tycker jag alltså liksom att proportionaliteten brister nästan som mest. Men innan vi kommer in på det, i intervjun så pratar han ju bland annat då om att forskningsläget förändras snabbt och att det är möjligt att han kanske dragit lite för stora växlar, kanske inte riktigt lyckats med titeln och sådär. Vad tycker du om svaren på kritiken som han gav i övrigt? Vad tycker du var bättre och sämre, eller vad man ska säga?
Mm. Alltså, till att börja med så, alltså Anders Hansen är ju en väldigt duktig vetenskapskommunikatör.
Mm.
Om vi tar då gud, vad heter den här boken om träning? Järnstark. Ja.
Järnstark,
alltså, så här, superhärlig bok. Slutsatsen är träning är bra.
Mm.
Alltså, och sen kan det motivera människor att träna. Jättebra. Grejen är att den boken baseras ju på 60 år av liksom, forskning.
Mm.
Så att dra en så enkel slutsats där, det låter sig på något sätt göras. Medan däremot det här fältet är så himla nytt. Och att då liksom lyfta ut enskilda studier och dra väldigt långtgående slutsatser kan bli konstigt. Och sen var det vissa av de saker han tog upp som jag också tyckte blev ganska märkligt. Till exempel så säger han då att det har kommit en massa nya studier. Men jag menar, min bok då, Smartare än din telefon, den kom ju ut innan hans bok.
Mm.
Och det är massa av de studierna som jag har med som han inte har med.
Mm.
Så rimligtvis så hade han ju kunnat få med dem också. Och när hans bok kom ut så hade ju också Folkhälsomyndigheten släppt en rapport som hade tittat närmare på just den här kopplingen mellan ungas psykiska ohälsa och liksom olika orsaker. Och i sin bok så spekulerar han i, kan det vara skärmarna som ligger bakom? Mm. Medan då i Folkhälsomyndighetens rapport så visar de att det finns en väldigt tydlig korrelation mellan liksom förändringar i skolsystemet som gjordes på 90-talet och att det är liksom en ökande skolstress bland unga som också korrelerar med den här ökande psykiska ohälsan. Så jag menar, och då att bara plocka ut den här skärmforskningen som på något sätt ska förklara här, det blir ju väldigt skevt.
Ja, nej men jag håller med. Jag läste också något inlägg, om det var av Elsa Dunkels eller hon Margareta, vad hon nu heter, som de två skriver på samma sida tror jag, där de ja, men bröt ner något av de här talen som man hade tagit som var typ att, ja, men, nu parafraserar jag här, det är möjligt att jag säger, inte riktigt stämmer, men det var någonting om att det, alltså barn som är under 2 år, 25% av dem använder telefonen dagligen eller något sånt där, och så bröt de ner det där och kollade på var informationen kommer ifrån, och så såg de att, ja, men, det var liksom det var någon liten studie där de hade tagit liksom, ja, men 18, alltså 1-18-åringar, alltså liksom, så varje grupp var liksom väldigt liten, så 8% eller 25% eller vad det var, det motsvarade typ en person, så en person hade svarat så här, eller en person hade svarat så, och sin tvååringsvägnar eller något i den stilen, och plötsligt så blev det liksom, drog han slutsatsen att det gäller för hela hela befolkningen. Vill du lägga till någonting kring svaren i intervjun, eller ska vi gå vidare till lite mer generellt kring det här ämnet?
Ja, jag tänker att det är viktigt att säga också att det är inte bara Anders Hansen som har gjort det här, utan det är snarare att han hoppade på en stolt tradition av att skrämma människor med skärmtidsforskning. Jag menar, innan den här boken Skärmhjärnan kom så hade det redan släppts flera böcker på svenska om just digital detox. Till exempel så hade ju då Katarina Gospic, som tidigare har varit hjärnforskare, släppt en bok som heter Hjärnbalans som kom året innan, och den har i stort sett precis samma innehåll som Skärmhjärnan. Och jag menar, jag ska inte kasta sten i glashus, utan något år innan så stod jag i Rapport och skulle förklara då hur farligt det var för människor med sociala medier. Det är ju det här som händer när det kommer ny teknik, att man genast börjar forska en massa på riskerna med det, så att de studier som kommer blir ju också väldigt fokuserade på möjliga faror med den här tekniken. Och det är klart att, och sen hoppar media på och människor blir oroliga, vill bara läsa mer, och sen kan det verkligen dra iväg i alarmism.
Just det. Men Katarina Gospic är väl, hon var väl, hon är hjärnforskare inom citationstecken. Jag tror hon har 4 träffar på PubMed eller något sånt där.
Ja, men exakt. Så att hon har forskat, men hon har inte gjort det på många år nu.
Och men, dessutom gjorde det under en väldigt kort forskarkarriär.
Just det, just det. Men så vad jag tänker är att
den här, det är en större trend, det är inte bara han som har...
Precis, det är en större trend. Men att man också funderar då som författare, vilket ansvar har jag här? Det är klart jag kan hoppa på den här trenden och sannolikt då få liksom sälja massor med böcker och få prata mycket om det här, men hur kommer det bli för den enskilda personen? För jag tänker nu när jag är ute och föreläser om det här ämnet, så där, dels är det ju folk som inte, folk blir väldigt förvånade när jag presenterar så här, det här är forskningsläget, och de säger så här, va? Men jag trodde att det var mycket farligare eller så. Väldigt många föräldrar som är jätteoroliga för sina barns skärmtid. Jag såg någon undersökning att svenska föräldrar har minst, du vet, ett skärmrelaterat gräl i veckan med sina barn. Så man måste ju tänka där som liksom vetenskapskommunikatör, hur kommer det här landa? I sin bok så ger ju Anders Hansson också en massa råd utifrån de här slutsatserna han drar. Och då säger han ju bland annat att ja, men utifrån vad jag har skrivit här så borde ingen ha mer än 2 timmars skärmtid per dag på fritiden. Varken vuxna eller barn.
Just det.
Och det kan man ju tycka att så här, ja, man ska tillämpa försiktighetsprincipen eller folk får tänka kritiskt. Eller som han sa i ditt avsnitt, att så här, det här är en sida, sen så kan det skrivas andra böcker i ämnet.
Just det.
Men om man tänker då de här föräldrarna som läser den här boken och blir rädda.
Mm.
Och du vet, och sen så har de ett barn som du vet är jätteintresserat av programmering eller spel eller vad det kan vara, och sen inte får utöva sin hobby på grund av en siffra som Anders Hansson har dragit i luften.
Mm.
Eller du vet, folk som skyller den ökande psykiska ohälsan bland unga på skärmar och inte då tittar på till exempel skolsystemet. Hur blir det då? Vad får det här för konsekvenser? Och det är därför jag tänker att det här är liksom inte bara en akademisk diskussion, utan som författare så har man faktiskt ett ansvar att läsaren tar med sig en korrekt bild.
Just det. Jag bara kom på vart jag hade hittat det. Det var Margareta Rönnberg, och det heter Vad säger forskningen om barn, tonåringar och skärmar, ifall ni vill gå in och se den uppgiften som jag pratade om tidigare kring 8%. Hon kokar ner det till att av den, det är 597 barn som ingick i den studien om internetanvändning som Anders refererar till, i åldrarna 0-10 år, och vilket innebär att det är ungefär 50 individer i varje åldersgrupp om det är jämnt fördelat, varav 8% då skulle motsvara 4 specifika svenska spädbarn som under som har sagts dagligen har tittat på video eller tv i mobilen, vilket alltså var bakgrunden till den uppgiften som man hade i sin bok där. Så slapp jag googla det där sen och lägga upp. Om vi går vidare, Siri, så finns det ju numera en uppmärksammad avhandling av Amy Orban på det här temat. Den heter ju Teen Screens and Wellbeing, och hon är ju en psykologiforskare på Cambridge i England. Jag gissar att du har läst den.
Mm, inte hela avhandlingen, men jag har läst delar ur den.
Mm. Men där kan man väl säga att hon på ett väldigt så här, övertygande sätt gör upp med många av de här föreställningarna som finns om att det på något sätt skulle vara fastslaget att mobiler och så kallad skärmtid skulle orsaka psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar. Och det här med liksom, ny teknik har ju alltid varit en källa till myter och panik. Orban kallar det för en sisyfosisk cykel av teknologipanik från Sisyfos i grekisk mytologi då, som fick bära stenblock upp för en kulle för att bli fri, men som klantade till det varje gång han nästan var uppe och tappade ner det där stenblocket för backen igen då. Och Sisyfos-arbetet här då består enligt Orban i att varje gång en ny teknik introduceras så blir folk livrädda för att den ska förstöra mänskligheten, och forskare får då återigen bära upp stenblocket för backen så att säga, och förklara varför tekniken inte kommer att göra oss sjuka och tokiga. Och alltså, det är väl inte uteslutet att man skulle kunna hitta faror med telefoner och ständig uppkoppling som är viktiga att känna till, exempelvis då i specifika grupper av människor som är extra sårbara, som Anders refererar till i boken och intervjun med honom. Man har ju, vad jag har förstått, också sett att det faktiskt påverkar insomnandet om man tittar på starkt skärmljus innan man ska somna, vilket jag tror att du nämner i din bok också, eller?
Jo, absolut.
Å andra sidan då kan man kanske i så fall då hävda att den största beteendeförändringen inte alls sker nu, som Anders ständigt återkommer till då, utan när glödlampan introducerades då, om någon gång, så förändrades ju våra sömnmönster, och ingen debatt förs ju om hur mycket vi ska använda glödlampor eller inte. I så fall har den gått mig förbi i alla fall. Men på det stora hela så är väl Orbans tes att det än så länge inte finns något starkt vetenskapligt stöd för att det på populationsnivå är varken positivt eller negativt med så kallad skärmtid. Det låter ju som, av det du säger nu och som jag har läst i din bok, som att det är ungefär så du har tolkat kunskaps läget här också, eller vad säger du?
Ja, alltså mitt stora take home message är att vi borde skrota det här begreppet skärmtid, just för att det rymmer så många olika aktiviteter.
Det tror jag för sig att Anders Hansen är med på också.
Just det. Nej, men precis, på populationsnivå så ser man ju att det verkar som att lagom skärmtid är bäst. Att de som har liten eller ingen skärmtid verkar må lite sämre än de som har lagom, och de som har väldigt mycket mår sämst.
Mm.
Och det tror jag beror på att det är väldigt mycket av liksom umgänge och kultur så som har flyttat ut på nätet. Mm. Så om man då till exempel är ung och inte får ha en mobiltelefon, så känner man sig utanför och kan må dåligt av det. Och att unga som då till exempel inte har kompisar i skolan kan kompensera för det genom att ha kompisar online.
Mm.
Så det är därför liksom lagom verkar vara bäst.
Mm.
Men det här är små effekter.
Mm.
Alltså att det kanske handlar om så här någon eller liksom max några procent av välbefinnandet som förklaras av hur mycket skärmtid du har. Till exempel om unga äter frukost eller inte verkar spela större roll.
Hon refererar ju till att det spelar ungefär lika stor roll som om man äter potatis eller inte, eller om man har glasögon eller inte. Alltså det spelar i princip ingen roll.
Just det. Men sen då, vad som är viktigt att komma ihåg, det är att det här är på populationsnivå. Mm. Men om man zoomar in då på olika typer av aktiviteter, så kan det ha en stor påverkan.
Just det. Men då kommer man väl till problemet här också. För hon i den här studien så går hon igenom kunskapsläget och trycker väldigt mycket på att överlag så är det väldigt låg kvalitet på forskningen i det här fältet, och mycket av forskningen som finns blir väldigt lätt återgiven i media eftersom det visar på liksom spektakulära och skrämmande resultat som kanske stämmer överens med någon slags liksom ryggradsrädsla hos oss alla inför allt som är liksom nytt och okänt. Och mycket i den här, alltså i det här forskningsfältet är ju tvärsnittsstudier där man alltså bara mäter vid ett tillfälle, alltså hur mycket du använder din telefon och hur mycket ångest eller depression eller vad du har exempelvis vid ett tillfälle. Och då ser man då inte särskilt oväntat att folk som mår dåligt använder sin telefon mer, men utifrån sådana studier kan man inte säga någonting om orsakssambandet. Och då tänker jag, det gäller ju även om man zoomar in på mindre grupper här, så gissar jag att det måste vara ganska svårt att göra sån forskning och att göra den ordentligt, så att det inte bara blir tvärsnittsstudier utan att det blir liksom att man följer dem över tid. Och alltså om man till exempel då ska zooma in på en specifik grupp, så blir det ju liksom svårt kanske att få ett tillräckligt underlag, helt enkelt därför att liksom ju mer man zoomar in, desto färre individer finns det som matchar de kriterierna. Så att jag tänker, utan att veta, att det kanske är svårt att dra slutsatser om mindre populationer. Att, jag vet inte, det kanske finns sån forskning redan, men jag gissar, killgissar här, att det kommer kanske dröja ett tag innan man kan dra några säkra slutsatser kring även mindre grupper, eller vad är ut och cyklar då?
Då killgissar lite, skulle jag säga, för att det ändå börjat komma en del studier som visar på effekter som återkommer i flera studier.
Okay.
Men till exempel så har man sett att när man är på sociala medier så spelar det roll vad man ägnar sig åt. Att passiv användning, när man bara scrollar i flödet, där verkar det som att ju mer tid man spenderar, desto sämre mår man. En ganska liten effekt, men den finns. Medan däremot aktivt användande, när man chattar eller är aktiv i grupper och kommenterar, det verkar öka välbefinnandet. Sen tror jag i och för sig också att man kommer se att det beror ju på vad det är man passivt konsumerar i sitt flöde.
Ja, och det låter väl inte som jätteinsummat, eller om man har delat upp det i aktiva eller passiva användare, och dessutom sett ganska små, om jag får försvara mitt killgissande här, Siri. Nej, men Anders Skärm pratar ju lite grann om typ psykotiska människor eller något i den stilen också. Alltså det finns tydligen vissa studier som visar att särskilt känsliga eller sköra personer kanske är mer i riskzonen än andra. Mm. Och jag menar, det är väl värt att fortsätta undersöka, absolut. Men mitt intryck av det jag har läst, och det ska gudarna veta att det är långt från allt eller ens i närheten så mycket som du har läst, men det är väl att det kanske är en fråga mer för framtiden än just nu i alla fall.
Ja och nej skulle jag säga. Jag tycker fortfarande, jag har ju ändå skrivit en lite mer, vad ska man säga, nyanserad bok som inte bara handlar om skärmtid utan tittar på just olika aktiviteter.
Mm.
Så om vi tar till exempel det där med skärmar och sömn har ju blivit ganska omskrivet. Och där har ju något sätt go-to-lösningen blivit att ha inte skärm i sovrummet.
Mm.
Och det är det som står i skärmhjärnan också till exempel.
Mm.
Men det verkar ju bero på mycket, liksom på två faktorer. Dels hur stark ljusstyrka man har på skärmen.
Mm.
Och dels vilken aktivitet man ägnar sig åt. Har man stark ljusstyrka under lång tid så verkar det kunna påverka melatoninutsöndringen så att det blir svårare att somna. Men har man på medelstyrka, då är det ingen fara. Och väl det här med aktivitet, alltså att om du till exempel ligger och kollar jobbmejlen precis när du ska sova, då kommer du antagligen få svårt att koppla av.
Mm.
Till skillnad då från om du bara, du vet, läser en e-bok till exempel.
Mm.
Och jag tänker utifrån det här så kan man ju ta med sig att okej, man kanske inte behöver förbjuda skärmar i sovrummet. Men man ska tänka över ljusstyrkan och man ska tänka över vad det är man gör.
Just det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det där låter ju som ett som någonting som är ganska görbart att undersöka i forskning. Alltså jag tycker att jag har hört andra som har refererat till forskningen, så jag gissar att att det verkligen finns ett samband där. Men jag tänker rent generellt när man får den här typen av budskap om skärmtid och sådär på kvällstidningslöpet och sådär, så kan det ju vara liksom bra att veta att det är som jag förstår det, liksom att mycket av underlaget, alltså datan i hela det här forskningsfältet härstammar från olika typer av självskattning, både vad gäller då graden av till exempel depression då, eller vad det nu kan vara, ångest och så vidare, vilket ju är nödvändigt att man gör så eftersom vi inte har några biologiska markörer eller sådär som man kan ställa diagnos med. Men jag menar, det kan ju, alltså självskattningsdiagnostik kan ju göras på väldigt olika sätt med väldigt olika tillförlitlighet. Det kan ju vara allting från en liksom genomgående och noggrann diagnostik av en liksom skicklig psykolog till ett liksom väldigt basic så här, kryssfrågeformulär med dåligt formulerade frågor som typ liksom, känner du dig deppig ibland eller något i den här stilen som man då kan tolka, alltså som de flesta skulle svara ja på till, alltså bara för att den är så klumpigt formulerad fråga. Men jag tänker kanske ännu viktigare att liksom självskattningen av själva teknikanvändningen, för det vet man ju från studier på andra områden där man använder just självrapportering, exempelvis då matdagböcker och sömndagböcker och sådär, att människor är kolossalt slarviga med sånt, alltså det är väldigt mycket mer ansträngande än vad man tror att hålla koll på sånt och göra det väldigt liksom nitiskt och korrekt. Och därför behöver man väl i det här fältet, tänker jag, hitta bättre mätpunkter. Det är möjligt att man redan har gjort det i de studierna som du hänvisar till. Alltså, och det kanske är någonting man kan ha med sig rent generellt när man läser de här forskarrönen då, att oavsett vad de visar så ska man nog ta dem med en stor nypa salt, åtminstone tills man liksom har bemödat sig att kolla upp exakt vad det är de har mätt, för att det finns en enorm osäkerhet i det mesta av forskningen här. Jag menar, jag gissar att det är, alltså det är ju tekniskt möjligt att göra på andra sätt, alltså att man installerar liksom programvara i telefonerna som gör att man liksom läser av exakt hur hög ljusstyrka man haft, eller liksom att man på något sätt mäter av exakt när man somnar och när man vaknar, eller exakt hur mycket tid man använder telefonen eller sånt där. Men jag tror väl att ganska många studierna så gör man inte det idag, eller har jag fel även där med mina förfärliga killgissningar?
Ja, nej, där har din killgissning rätt, skulle jag säga. Det finns ju många, vad ska man säga, alltså billiga studier som har släppts. För som du säger, alltså det finns ju enorm potential inom det här området att inte bara gå på självrapporterade data utan faktiskt kolla på vad folk gör på sin teknik. Det finns ju en massa sådana appar man kan installera.
Tack vare just tekniken.
Och jag menar, allt det här som vi sitter och spekulerar i nu, det vet ju techbolagen. Alltså det är ju klart att Facebook har koll på vad deras användare gör och hur det får dem att må. Alltså man har ju hört, du vet, skräckexempel om hur de riktar in annonser på när tonåringar ska ut på dejt och känner sig lite osäkra, och att det är precis i det ögonblicket som man ska marknadsföra en cool skinnjacka till dem.
Jo, absolut. Men det där pratar ju Anders om en hel del också. Och alltså, jag tror att det lägger en del i det. Å andra sidan så, om man själv som jag jobbar en del med internetmarknadsföring, så vet man att det där kan också vara väldigt trubbiga verktyg. Och att alltså, jag menar, han refererar ju till liksom vad Steve Jobs och sådär gjorde med sina barn och sådär. Och riktigt så långt tror jag inte man kan dra det. Alltså den typen av exempel du tar tycker jag ändå är ganska liksom banala, om man ska säga.
Just det, ja, och jag tänker min poäng här är inte att, du vet, det här skulle vara farligt, eller att vi på något sätt är marionetter för de här sociala medierna.
Nej.
Däremot så kan de ju påverka vårt beslutsfattande, absolut. Till exempel om vi klickar hem en läderjacka eller inte. Men jag tänker, när man pratar om forskning så tycker jag att det är ett problem att de här företagen inte delar med sig mer av sin data, eller gör i alla fall fler forskningssamarbeten med universitet.
Ja, och att de delar med sig av datan till Cambridge Analytica och, ja, men, och
eller
annat. Hur?
Eller att användarna borde få tillgång till sin egen data. Men jag tänker att det här går in i en större trend i akademin, att man premierar som forskare av att publicera många studier. Och då är det klart att då får man sänka kvaliteten. Man kan inte följa försökspersoner över så lång tid som man skulle vilja. Eller man kan inte använda så dyra mätmetoder man skulle vilja. Eller så många deltagare. Just och det leder till att det kommer väldigt många korrelationsstudier. Men inte så många longitudinella studier. Som, där man faktiskt kan säga någonting om vad som är orsak och verkan.
Ja, men låt mig förtydliga att Facebook är smuts, alltså det är ju ett förfärligt företag på alla sätt och vis, och det är klart att de utnyttjar alla små möjligheter att hitta mönster i våra beteenden och sånt där. Jag menar bara att jag tror att det är begränsat hur mycket de förstår exakt hur skärmtid och annat liksom påverkar vårt liksom mående i en större kontext, eller vad man ska säga. Och jag tycker att du är inne på en intressant sak där när det gäller forskning och liksom forskares drivkrafter, och också liksom ekonomiska drivkrafter, för att alltså Anders nämner ju alltså det här med Facebook och Netflix och sådär, att de gör allt för att maximera vår tid på deras plattformar, och det har han ju naturligtvis helt rätt i, och jag menar det är ju väldigt okontroversiellt att säga att det är så de agerar. Å andra sidan så kan man ju se då att om man ska tala om ekonomiska incitament, så finns det ju också forskare då, även svenska mindre nogräknade forskare som har investerat ganska mycket i tanken på att skärmar är superfarliga. Jag vet att Christian Ryck rekommenderade på Twitter för ett tag sedan en artikel i Nature som heter "Does psychology have a conflict of interest problem?" Ifall lyssnarna vill läsa den. Där resonerar man i alla fall kring hur det påverkar forskare och andra personer som föreläser och tar bra betalt för det, och som har en väldigt tydlig tes de driver, att det borde vara liksom jävsdeklarerat på samma sätt som ifall man har fått betalt av ett läkemedelsbolag exempelvis. Och här finns exempelvis då en amerikansk psykolog och psykologiforskare som har investerat väldigt tungt i aktien skärmalarmism, och hon heter Jean Twenge, tror jag att det uttalas.
Twenge har jag hört.
Twenge, okej. Okay. Hon nämns i alla fall i den här artikeln då, och jag vet att Anders Hansen citerar henne åtminstone två gånger i skärmhjärnan, och hon är väl liksom lite grann en postergirl för hela det här fenomenet som jag har tolkat det. Och hon har skrivit om Generation Me och iGen, alltså kort då för iGeneration. Hon har även ett bolag som heter iGen Consulting. Hennes senaste bok heter iGen: Why Today's Superconnected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood. Vilket för mig signalerar, alltså den titeln signalerar inte seriös forskning, utan snarare någon som hyser en stor kärlek till pengar och uppmärksamhet. Och Twenge själv då vägrar ju svara i den artikeln på hur mycket hon får för sina föreläsningar. Och när Nature-journalisten eller skribenten konfronterar henne med att en sajt säljer hennes föreläsningar med listpriser på mellan 20 000 och 30 000 dollar, så svarar hon att den inte är uppdaterad, och ett kort tag senare försvinner den. Alltså jag tycker inte att det är konspiratoriskt att tänka sig att det här påverkar debatten ganska mycket ändå. Vad tänker du?
Nej, verkligen inte. Alarmism säljer. Så är det ju. Och forskare är ju också människor och har ju sina egna biases som gör att de kan snöa in på en tes. Så är det ju. Och jag tänker i den här skärmdebatten så har det blivit väldigt tydligt också hur media, vilka studier de har publicerat och vilka inte. Och det upplever jag också, att jag på något sätt i media har blivit den skärmälskande psykologen. Utan då är det så här, först så Anders Hansen säger någonting med farligt det är, och sen så ringer de Siri Helle som ska berätta att det inte alls är farligt. Och jag försöker säga att så här, men det beror på. Och nej, precis, inte ännu en psykolog som säger att det beror på.
Samtidigt, för det kan jag ju själv relatera till lite grann, att såhär, att man ibland känner att såhär, att det är lockande att dra på lite extra, alltså för att de här människorna som gör det, liksom Thomas Eriksson-figurerna, de får ju, alltså det är ju ganska bra hit rate på dem, att de lyckas tjäna en massa pengar. Håll med mig om att det kan kännas lite tröstlöst att som du, eller som jag kanske, om jag får vara lite självgod, försöker nyansera och försöker liksom hålla sig så nära sanningen i den utsträckning man kan själv och så vidare. Alltså, det är inte så att jag går runt och tror att jag lyckas alltid, men du vet, om man försöker ha det som riktmärke, så kan det kännas lite trist att det liksom, att det är inte ett lika säljbart budskap. Alltså jag hör ju att det här låter ju som en dålig förlorare bortförklaring. Men håll med mig om att den tanken har dykt upp, att man tänker att men nu börjar jag dra på här istället, för att det här funkar inte.
Jo, men verkligen. Det är ju hela tiden någonting man brottas med som vetenskapskommunikatör, att det ska vara både korrekt och spännande. Och då är det klart att det kan vara lockande att dra på lite, att välja då ett lite mer liksom alarmerande ordval eller lyfta fram vissa citat eller sådär, för att det ska bli spännande.
Mm.
Och jag tänker, i viss mån så får man ju såklart göra det.
Mm.
Det är därför som det är ett jobb att vara en vetenskapskommunikatör.
Mm.
Men man behöver hela tiden hålla sig på rätt sida.
Mm.
Och det är där jag tänker att man kanske inte bara ska begära det av liksom forskarna själva eller av vetenskapskommunikatörerna, just för att alla människor har de här drivkrafterna, utan det handlar mycket om att bygga upp ett system som kontrollerar för det här.
Absolut.
Till exempel, du har ju pratat ganska mycket om det här med att det borde finnas faktagranskare när man släpper en fackbok.
Mm.
Och det tycker jag är en så här jätterimlig sak. Varför begärs inte det oftare? Eller?
Mm.
Och jag tänker också att det inte bara handlar om granskning i efterhand, utan också att författare får stöd i sin research att göra, du vet, systematiska litteraturöversikter. Vad säger forskningen egentligen? För det kan jag tänka mig att nu verkligen, det här är bara spekulation, men att kanske Anders Hansen har gått in på Google Scholar och sökt så här, screen time depression.
Mm.
Och så får man massa spännande studier.
Mm.
Som sagt, vild spekulation. Men jag kan tänka mig att det är ju så många skriver böcker.
Mm. Får jag bara avbryta det korta? Jag tycker ju att förlaget har ett stort ansvar där också. Alltså, nu är det ju Bonnier Fakta återigen då, som har gett ut den här boken. Alltså, Nu ska jag inte låtsas som att jag har tillräckligt bra insyn i förlagsvärlden för att ha en jätteklok åsikt om det här, men jag har ändå gett ut böcker på två olika förlag, bland annat då Naturkultur som du gav ut din senaste bok på. Men jag har svårt att se att jag hade, om jag hade skrivit den här boken, att jag hade fått igenom den på Naturkultur, även om de säkert ger ut skit ibland också. Så rent generellt så tror jag att olika förlag är ganska stor. Det är ganska stor skillnad mellan olika förlag och hur stora krav de ställer på att det de ger ut ska vara korrekt.
Så är det ju verkligen. Och sen så, det har blivit så mycket mer press på förlagsbranschen också de senaste åren, att liksom, de har inte råd att investera för mycket i varje enskild titel. Men det är klart, när det är såna här förmodade storsäljare så kanske man ska satsa lite extra.
Mm.
Men sen tänker jag också på att akademin har ett ansvar att det faktiskt ska bli debatt.
Mm.
För där upplever jag, men att det är många som kanske drar sig lite för att kritisera till exempel Anders Hansen eller personer som är väldigt populära. Mm. För att å ena sidan så är man väldigt glad. De gör ett bra jobb med att popularisera forskning. Men sen kanske det är vissa saker som säger, ja, men där kanske du gick lite långt, eller det där blev nog inte helt rätt.
Jag håller verkligen med.
Och sen ser det ingen som liksom säger någonting. Jag kände mig ju väldigt ensam när jag var den enda som så här, men hallå Anders. Mm. Och då hade jag först kontaktat Anders privat.
Mm.
Och vi hade träffats för att jag vill liksom inte gå ut och göra det här offentligt i onödan, utan mer sagt så här, du kanske ska tänka på det här. Och, så innan jag ens skrev en debattartikel.
Mm.
Så jag menar, och vi kanske skulle ha lite högre i tak i vetenskapssverige.
Jag håller verkligen med dig, och jag håller också med dig om bilden om att de många inom liksom psykiatrisvängen är jäkligt liksom glada att Anders har liksom som nästan första människa någonsin lyckats liksom popularisera hela det här området, och det tycker jag att de har rätt i att tycka, liksom att tacka honom för det. Samtidigt så, alltså, jag vet ju att det finns flera forskare som är väldigt kritiska men som inte vågar ta bladet från munnen, och det tycker jag är, jag kan verkligen förstå dem också på ett sätt, att de är rädda att de ska få liksom någon slags hatsvans efter sig och sådär. Man vet ju aldrig om man råkar ut för något sånt, men å andra sidan, precis som vi pratade om innan vi började spela in här, så är det mer sällan än man kanske tror. Du och jag har ändå liksom varit kritiska mot lite olika personer i olika omgångar, och det är ju sällan det händer någonting. Och dessutom vill jag till Anders försvar säga att han, jag tycker att han var Så som jag uppfattar honom, han var otroligt liksom snabb på att svara, och han tyckte, alltså, även om han tyckte säkert att det var jobbigt att det kom kritik och det kanske blev lite svettigt liksom, så var det aldrig tal om att han inte skulle svara, och han, så jag tror att han, jag uppfattar honom som en jävligt bussig snubbe som aldrig skulle liksom gå Hanif Bali på någon som kritiserade honom, och så det tycker jag inte att han ska. Det kan man inte lasta honom för, utan om folk vill kritisera honom, så tror jag att han skulle ta den debatten och inte använda några oschyssta medel eller sådär. Det är verkligen inte min uppfattning, för att vara helt tydlig.
Mm. Jag vill komma med en annan uppfattning där.
Jaså, därmed?
Nej, men för det är lite tråkigt. Jag och Anders har blivit inbjudna till ganska många evenemang, båda två. Det är ju ganska många som vill se oss debattera eller så här. Okay. Vi ska få stöta och blöta. Men han har tackat nej till allting. Det enda han har tackat ja till, det var ju när ni hade skrivit den där debattartikeln då, och Aktuellt ringde upp. Men i övrigt så, när vi blivit inbjudna till bokmässan och det är lite olika förlag och tidskrifter och sådär och poddar, det har liksom inte blivit någonting.
Ja, okej, men då reviderar vi det lite grann i alla fall. Han är ju å ena sidan då en rätt upptagen person, men jag tycker gott att han kan i så fall ställa upp lite oftare kanske, men håll med mig om åtminstone att han är ju liksom ingen, det är ingen liksom
han är trevlig, han är trevlig.
Och bussig, och jag liksom, ifall man skulle prata om det här offentligt och man skulle få en svans efter sig, så är jag 100% säker på att han hade fördömt det och inte liksom hjälpt till att elda på någon sån stämning. Det vågar jag nog ändå lova.
Nej. Alltså jag tror verkligen att han är en bra person som verkligen är välmenande i det han gör. Så det tror jag verkligen. Mm. Men jag tänker, för att återknyta till ämnet vi pratade om. Nej, men jag tänker det här med liksom olika kontrollmekanismer, så tänker jag också något som vi inte får glömma, det är ju medias faktagranskning. Mm. För den kan ju ibland lämna en del övrigt att önska. I min bok så tar jag upp en studie som kom, studien om citationstecken, som kom 2015. Som visade att människan nu har kortare uppmärksamhetsspann än en guldfisk. Alltså att människans uppmärksamhetsspann har sjunkit från 12 till 8 sekunder, som är mindre än guldfiskens 9 sekunder. Och det här skrivs ju då i alla stora tidningar, alltså vi pratar The Guardian, New York Times och vet, Dagens Nyheter och så. Gud, vilken spännande studie, tänkte jag. Den här måste jag ha med i min bok. Letade, den finns ingenstans.
Oj då.
Någon som har grävt i det här med mer än vad jag har, då verkar som att det här är något, du vet, betalt företag som, du vet, typ har hittat på den här studien.
Ja, det låter ju spektakulärt.
För det här begreppet uppmärksamhetsspann, det är liksom inte ens någonting som finns inom forskningen. För att hur mycket, alltså uppmärksamhet handlar ju väldigt mycket om vilken typ av uppgift det är, under vilka förhållanden. Alltså det finns inget vedertaget uppmärksamhetsspann.
Så de bara hittar på rakt av?
Alltså, någon har någon gång, kanske, inte vet jag, gjort någon undersökning på 12 personer, jag vet inte. Och sen så har det här plockats upp av någon som har plockats upp av någon. Och sen plötsligt så var det i någon stor tidning, och då var det fritt framför alla stora tidningar, föreställer jag mig, att skriva om det här.
Ja, det låter som en klassisk kvällstidningsgrej där. Och nu hamnar vi från ämnet gång på gång här, men eftersom vi redan har gjort det flera gånger, så tänkte jag att även när det gäller forskning, så tycker jag att hela den här open science-rörelsen och förregistrerade studier och sånt här, alltså jag tycker att akademin måste bli mycket bättre på det sättet också, att man spelar med öppna kort och öppna data och sånt där, så att mycket av den forskningen som media tar del av liksom, kom ju ur ett liksom, publiceringsbias-filter och annat, andra biases från början, som gör att även om de ville göra det på ett ett bra sätt, så har de inte fått förutsättningarna från det föregående ledet, så att säga. Men du, innan vi kopplade ner här, så tänkte jag att vi skulle försöka sammanfatta lite grann. Alltså, det verkar inte finnas någon vetenskapligt förankrad anledning till oro, så alla småbarnsföräldrar kan ju andas ut. Men med det sagt så tänker jag att det är ju precis som allting annat i livet, att det är väl kanske rimligt att försöka hålla någon slags balans även här, vilket du skriver mycket om i din bok. Om du skulle ta en kort sammanfattning, hur resonerar du själv och vad tycker du är en liksom rimlig balans för till exempel en barnfamilj? Finns det några riktlinjer som man kan tänka sig?
Jo, men absolut. För jag tänker att liksom, även om forskningen visar att på populationsnivå så finns det ingen anledning till oro, så kan det ju finnas anledning till oro i det enskilda fallet. Men jag tänker vad man ska tänka på, det är ju att se till att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Det handlar om att sova tillräckligt, äta, motionera, du vet, ha tid att läsa läxor, umgås med kompisar och familj. Är du osäker på så här, men vad är egentligen lagom här? Och kolla Folkhälsomyndigheten, de har jättebra riktlinjer. Mm. Och sen utöver det så här, låt barnen ha kul. Nej men alltså, försök att hitta, att sätta upp gemensamma regler i familjen.
Just det.
Kring vad som funkar. Alltså, det behöver ju inte vara skärmtid, utan snarare då att ja, men när du är klar med läxorna, då kan du göra vad du vill, vare sig det är skärm eller någonting annat.
Mm.
Eller du kan sitta och spela dataspel hur länge du vill, men jag vill att du alltid går och lägger den här tiden på vardagar, om det är skola till exempel. Och boka också in ett tillfälle när ni följer upp den här regeln. Funkade det? För jag tänker, nu är det ju många som har gräl kring skärmar. Mm. Och ett sätt kan ju vara att liksom försöka tillsammans då skapa de här reglerna. Och om det är något som inte funkar, skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Ska vi testa att jag påminner dig en kvart innan du ska gå och lägga dig? Eller vad det nu kan vara. Så det är det, vad som gäller själva tidsaspekten. Mm. Men sen har vi det kanske ännu viktigare. Vad är det som händer på skärmen? För de barn som verkar må dåligt av sina digitala aktiviteter, det handlar mycket om att de till exempel blir utsatta för nättrakasserier.
Ja, förfärligt ju. Mm.
Ja, alltså det är ju någonting som verkligen kan få en att må dåligt, om folk lägger upp bilder som hånar en eller sådär. Och där kan det ju till och med vara så, om barnet vet att liksom mamma och pappa gillar inte att jag är på sociala medier. Då kanske man inte ens vill
våga berätta om det.
Berätta att det har hänt.
Och vad tycker du att man ska göra då?
Det man har sett i forskningen, det som skyddar, en skyddsfaktor, det är om barnen upplever att de har en förtrolig relation med föräldrarna. De barn som har väldigt mycket skärmtid men samtidigt har en förtrolig relation med sina föräldrar, de verkar också må bra. Enligt en rapport som kom från Statens medieråd nu i somras.
Det är också ett jäkla tips att ge till småbarnsföräldrar, att är det bara att skaffa en förtrolig relation till barnet?
Ja, eller hur? Nej, då får man vända sig till en annan självhjälpsbok som är skriven av en barnpsykolog, hur man gör det.
Ja, nej men
alltså, det kanske inte handlar så mycket om just så här skärmtid, utan man kanske kan satsa på de där sakerna som alltid har varit bra.
Ja, jag fattar. Du, vi ska inte ge för många tips heller, för då skapar vi inget incitament för lyssnarna att köpa din bok, på tal om det här med ekonomiska vinster och biases och sånt där som vi pratade om tidigare. Men finns det någonting du vill lägga till innan vi stänger igen butiken här?
Nej, jag tyckte det blev en bra sammanfattning.
Ja, men vad bra. Det blev lite spretigt här idag, men jag tror att det var lite grann för att jag var så glad att prata med dig och vi fick lite feeling här, men jag hoppas att vi fick med det viktigaste i alla fall, och om vi inte fick det, eller om ni har några ytterligare frågor, så kan ni kontakta oss på sociala medier. Du, Siri, finns på Instagram och på sirihelle.com. Jag finns på Twitter, där jag heter c_dahlstrom. Din bok heter alltså Smartare än din telefon. Du, tar hand om dig Siri, så hörs vi. Ha det bra.
Hej. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.